Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Välkommen till En timme med, där jag, Sanja Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig, som delar med sig om sina karriärresor, sina motgångar, om självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag Dr. Diamantis. Han är både naprapat och läkare inom kinesisk medicin. Han uppmanar folk att våga ta sin hälsa i egna händer och förespråkar inte bara helhetsbalans utan även självinsikt när det kommer till att motverka sjukdomar och andra åkommor. Idag så hjälper han hundratals människor på hans klinik i Solna. Och han kommer dela med sig om sin resa. Hur han spelade basket på elitnivå. Hur hans uppväxt har präglat honom. Om att leva i prestation men också vad som kännetecknar en frisk prestation. Och hur kan vi kan prestera praktiskt och nå vårt fulla potential. Vi går också in på att vara sann mot sig själv, hur man lär sig att lyssna inåt och vara mer i den feminina energin och mycket mer än så. Veckans avsnitt är ett samarbete med Avanza, vilket är sjukt kul tycker jag eftersom att jag själv har sparat via Avanza under många år. Och huvudbudskapet är just spara smartare, vilket är väldigt passande i den här tiden där bolånen går upp, elen blir dyrare och inflationen gör att hela livet generellt sett är dyrare just nu. Och det man borde göra då är faktiskt inte bara jämföra med Bregottpriser och kaffepriser i matbutikerna utan också se över sitt sparande. Och det man kan göra då är 3 tips för att spara lite smartare är framförallt att kolla över avgifter på fonderna. Det kan skilja sig otroligt mycket här. Man kan även kolla så att du har fonder i olika branscher, länder och så vidare. Så alltså inte lägga alla ägg i samma korg som man så fint säger. Och framförallt det viktigaste att fortsätta att månadsspara. Och även se detta och göra på sikt. Man ska ju såklart komma ihåg att börsen svänger och att spara på börsen har över tid varit ett väldigt bra sätt att få pengar att växa. Men man kan ju aldrig garantera hur det framtiden ser ut. Det vet ju ingen. Men kika in, spara eller investera på avanza.se eller ladda ner deras app som jag personligen använder. Hej Diamantis.
Hej Sanja.
Så fint att ha dig med i min podd. Jag har ju längtat efter den här dagen.
Ja men alltså det är en stor ära och jag också. Dels för att du ploppade ju in i mitt liv lite oförutsägbart så att säga.
Ja, det är så livet är ibland. Plopp.
Ja exakt och från första början så... Ja, men jag såg vart någonstans i din resa du är. Och jag kände igen mig själv också. I det du gått igenom och går igenom.
Och jag har ju följt dig länge. Jag har ju lyssnat på typ alla poddar du har varit med om. Jag har läst din bok nu i höstas. Och kände också som du sa, kände själv igen mig väldigt mycket i din resa och din bakgrund, lite din uppväxt. Ja. Och mycket kring det här att men mycket stora frågor, känna att man duger till, vem man egentligen är, vem man gör saker för och sådär. Sedan sökte jag ju mig till din klinik även i höstas och har liksom gått en ännu mer djupgående behandling om man säger via dig och din klinik. Så det är sjukt kul att få vara både patient men också ha lyssnat på dig och nu sitta och prata med dig.
Vad fint. Tack så mycket, återigen.
tack själv. Och kan inte du berätta lite, vart började din resa? Först och främst, var kommer ditt härliga namn ifrån, Diamantis?
Det är grekiskt. Så min pappa är från Grekland. Mm. Och vi har en tradition där att man ger då sin pappas namn till sin förstfödda son. Så det är efter min farfar, Diamantis.
Okej. Okay. Och du växte upp i Sverige eller växte du upp där i Grekland?
Nej, jag är född och växte upp här i Västerort, i Stockholm, i Tensta, Rinkeby. Också som många från förorten så höll vi på med idrott och mer specifikt var det basket.
Drömde du om att bli basketstjärna?
Ja, så som alla andra pojkar som tittade på sina idoler på tvn så drömde jag det också. Jag tränade väldigt hårt under många år och jag fick även uppleva det livet. Så jag debuterade i basketligan som 16-åring. Och som 19-åring debuterade jag i grekiska basketligan. Så jag fick ett proffskontrakt där efter gymnasiet. Där vi också spelade i den europeiska ligan. Så jag fick verkligen känna av de stora arenorna och de fullsatta
matcherna.
Ja.
Vad mäktigt. Vad fick dig att liksom säga upp det här och satsa på kinesisk medicin? För att utåt sett låter det som att you had it all.
Ja, all but happiness, enjoy.
Ja.
Så någonstans så, trots att jag var duktig på det så kände jag att det fyllde inte mig. Och någonstans så kändes det också väldigt orimligt just den här elitvärlden och prestation att du är Gud om du vinner och du bör inte gå hemifrån ifall ni förlorar. Och det där lät ju orimligt eftersom jag gjorde ju mitt bästa oavsett resultatet. Men man lär sig ju så fort man kommer in i den här kulturen av att det är viktigt att veta. Så är det ju, då är ju resultatet det som är det viktigaste.
Mm.
Oavsett hur bra än du tycker du har presterat. Så finns det förväntningar. Och speciellt när det börjar komma in pengar i området. Och det är folk som har investerat. Då börjar det bli väldigt komplext. Då blir man helt enkelt en siffra. För man har ju blivit objektifierad från långt tidigare också. Och man har själv objektifierat sig själv. Så man... vad heter det? You participate. Du medverkar, ja, du deltar i den här spiralen av självbekräftelse, för det är det du söker egentligen. Bekräftelse att du är tillräcklig. Så någonting inom mig så kände jag att nej, det här inte är rimligt. Men det var en tuff period, för jag behövde känna efter vad det jag ville göra. Och jag fick så som många andra som jag pratat med, jag fick en identitetskris. Som är väldigt vanligt hos idrottare efter de lagt av. Och där säger, om inte jag kan kalla mig för Diamantis basketspelare nu, så vem är jag då?
Mm.
För tekniskt sett så spelar jag inte längre basket.
Nej.
Och jag minns det faktiskt som igår, för jag kom, i samband med det så kom jag in på naprapatutbildningen. Och jag kände hur egot så här, kastade sig efter identiteten som naprapatstudent. Och det var så här, uff. Det var nära ögat, vi slapp den.
Men då, vad heter det? Då kan jag förstå, vad gjorde du då? Alltså, vad gjorde du när du fick den här identitetskrisen? Blev du väldigt sökande eller blev du splittrad och nedstämd? Eller liksom, jag kan tänka mig att väldigt många som lyssnar känner någonstans igen sig, kanske har varit där eller är där just nu?
Ja, det är en väldigt bra fråga. För att jag minns hur jag satt i vardagsrummet. Och jag tänkte så här, först sa jag mitt namn och sen sa jag titeln. Och jag värderade mig själv efter titeln. Diamantis sjuksköterska, Diamantis fysioterapeuten, Diamantis naprapaten, Diamantis läkaren. Och vad är det som klaffar bäst? Vad är det jag vill identifiera mig själv med? Så det blev ganska naturligt att det blev naprapat, eftersom jag hade varit i kontakt med naprapater tidigare i mitt liv på grund av olika skador jag haft.
Mm.
Men jag hade ju med mig det i bakhuvudet. Och jag hade inte alls börjat läsa någon form av böcker när det kommer till självutveckling eller låt oss kalla det andlighet, låt oss kalla det esoterisk resa, oavsett vad det nu än heter.
Mm. Men hur kommer det sig då att du valde kinesisk, alltså österländsk? Liksom att du skulle bli läkare inom österländsk eller kinesisk filosofi och inte västerländsk?
Det är också... Jag hade själv varit hos en kinesisk läkare, Dr. Nie, som var väldigt länge, väldigt omtalad här i Stockholm. Och jag var hos henne redan som 14-åring. Jag hade olika typer av allergier och hon hjälpte mig. Så någonstans såddes det ett frö där också att jag vill veta vad hon gör.
Mm.
Du vet, det är bara långa köer som bara väntar. Få komma in och få behandling. Och bara springer runt och sätter nålar. Och folk blir bättre av det här. Så här, ja. Skriver du med mig? Vad är det här för något? Funkar det ens? Och såklart så hade jag tålamod. Jag gick till henne. Jag tror att det var 15 behandlingar totalt.
Mm.
Och i stort sett så blev jag av med mina allergier då.
Vad är det liksom nålarna gör? Nu frågar jag rent egoistiskt. Jag vet liksom inte själv vad det är de gör.
Men nålarna fungerar lite som en trafikpolis.
Ja.
De dirigerar då chi, eller energin som flödar i de 12 meridianerna, eller energikanaler.
Mm.
Och det här kan låta då väldigt skumt och abstrakt hos någon som inte är insatt i det. Men den förklaringen som jag har, och som jag tycker faktiskt jag är ganska nöjd med, är just det som finns, eftersom vi är en produkt av naturen, så måste det som finns inom mig måste också finnas utanför mig. Så det är liknande lagar och liknande, vad ska vi kalla det för, energier och hur de beter sig behöver vara på båda. Så om vi tar då jorden och vi börjar då från jordens mitt, så har vi då jorden, har ju jordskorpan, det är där vi bor och promenerar. Sen har vi då, det mesta består av flytande magma inne i jorden. Och den cirkulerar på ett specifikt sätt som gör då att de här tektoniska plattorna rör sig vart efter. Det är därför vi har jordbävningar i specifika områden och inte i andra.
Mm.
Det har att göra just med den här rörelsen av magman. Okay. Och den är konstant, den är specifik. Om vi ser nu de här sju haven som vi har och till exempel Golfströmmen som vi känner bäst, den riktningen av strömmen, den strömmar ju på ett specifikt sätt. Och alla de sju haven är också sammankopplade. Så det finns specifika strömmar som går hela tiden. Sen finns det vissa som beror på årstid också. Och så.
Mm.
Sen kan vi också gå upp till stratosfären. Högt upp i luften. Och där ser vi också att det finns vissa specifika stratosfäriska vind. Vad ska vi kalla det för? Att det blåser mot en specifik riktning. Och det är också konstant. Och då kände jag, okej, om det finns de här tre olika lagen som beter sig på liknande sätt av någonting som cirkulerar åt en viss riktning, då är det väldigt eller det är inte allt för långsökt ifall vi säger också att det finns någonting liknande i kroppen.
Mm.
Och de här energikanalerna, de flödar mot en specifik riktning och ibland så överlappar de med blodkärl, ibland med nerver, men ibland med inte någonting alls.
Jag förstår.
Och det närmsta vi kan komma också för att förklara, om vi tar det utifrån fysiologi, det är till exempel inom naprapatin så lär man sig också att har man en muskelknut, en triggerpunkt, och trycker på den så kan man känna smärta någon annanstans.
Mm.
Så man kan vara väldigt spänd i nacken, men man kan ha huvudvärk. Och då kan man undra, okej, vad har då musklerna i nacken att göra med just huvudet? Man kan också ha till exempel ont i ländryggen, men det strålar ner mot benet.
Mm.
Så här har vi någonting som kallas då för en refererad smärta. Då smärtan och problematiken är på två olika ställen.
Ja, verkligen. Då man får så respekt att allting är sammankopplat på något sätt. Utan att man kan liksom förstå det ena eller det andra ibland.
Precis. Och det är det vi inte får glömma, att om vi tar då de två största misstagen som har hänt de senaste decennierna, det är att vi har separerat vårt sinne med kroppen och personen från miljön vi lever i.
Mm.
Och där finns det då i någon kinesisk medicin, det här är jätteviktigt, eftersom ifall mitt sinne, ifall jag är stressad, det är klart min kropp kommer vara stressad.
Mm.
Det är klart att kroppen inte kommer fungera som den är menad att göra.
Nej gud. Och jag vet ibland när jag inte ens har köriga perioder. Alltså jag har egentligen ingenting att vara stressad över. Mm. Men min mentala stress är väldigt hög. Jag är orolig. Eller, yes. Men du vet att jag har något undermedvetet riktigt. Alltså grubblar när jag sover och sådär. Då känner jag att mitt nervsystem, min stressnivå i kroppen går upp brutalt. Och det är bara via sinnet.
Precis. Och när vi säger då, det här är ett klassiskt exempel då, inom kinesisk medicin säger vi att det är en stagnation av qi. För just den här stressen kan orsaka IBS, den kan orsaka menstruationsbesvär, den kan orsaka huvudvärk. Och vad vi säger då, orsaken är att det är qi som är stagnerat.
Mm.
Beroende på vart det är stagnerat så kan också symptomen skilja sig. Men vad vi syftar till när vi säger att, och vi säger mer specifikt, säger vi att leverns qi är stagnerad.
Mm.
För olika organ inom kinesisk medicin är kopplade till olika känslor. Så vi har njurarna som har rädsla, lungorna har sorg, magen har oro, levern har stress, irritation, frustration och ilska.
Mm-hmm.
Och det intressanta är att vi säger att qi i levern, vi säger leverns qi är stagnerad, det första stadiet. Och om inte man behandlar det här så kan det utvecklas till någonting som kallas för att på engelska heter det liver fire. Och det är egentligen motsvarigheten till när vi säger att någon är hetlevrad.
Mm.
Att han är kort stubin. Nu, det intressanta är att vi har en liknande ordspråk på grekiskan. Att det är någon som har en hett lever.
Ja, det kanske är samma på Balkan.
Så någonstans, hur jag ser på det i alla fall. Någonstans har man haft någon form av insikt och förståelse. Att det beteendet och det organet finns i någon form av koppling. Och det har gömt sig kvar i språket. Men förståelsen har vi tappat.
Ja, verkligen. Och egentligen, det man kan titta är ju en stor orsak till det här, eller jag kan bara prata utifrån mig själv, är ju mycket det här av att leva i prestation. Lite som du nämnde med basketspelaren Diamanti, som just det här kicksökande belönings, liksom, bekräftelsebehovet och mycket att leva i den maskulina energin. Det pratas ju mycket om det, liksom maskulin och feminin energi. Vad är skillnaden och varför är det viktigt att leva i båda?
Det är en jätteviktig fråga och vi ska gå in på det. Jag vill bara att vi klargör vad stress är innan vi går vidare. Ja. Det är en jätteviktig del ifall man för att förstå också just med det maskulina och feminina. Mm. Och stress då, först och främst så var det ett ord jag kanske hörde första gången när jag var 10-12 år. Det känns som att det ordet används så ofta nu för tiden. Och det är nästan att jag förbjuder mina patienter att säga ordet stress. För att de har en mental idé vad det betyder. Och kroppen kommer anpassa sig efter den tanken. Så stress är ju någonting internt och det är inte någonting externt. Vilket betyder att ingenting externt kan påverka dig. Det kan inte stressa dig. Ifall inte det redan finns stress inom dig. Och den här stressen inom dig, det är en intern konflikt.
Det här är så viktigt, ja.
Ja, och den här konflikten är att jag inte tillåter mig själv vara mitt autentiska jag. För att jag inte fick vara mitt autentiska jag när jag var liten. Och det är inte att mina föräldrar medvetet gjorde så att jag inte fick vara det. Men jag blev berövad av möjligheten att vara mitt autentiska jag på grund av deras beteenden som de väldigt ofta ärvde från sina föräldrar.
Mm.
Så det här, och det är två saker som vi är i stor behov av som barn. Och det är en stark och frisk anknytning och möjligheten att vara vårt autentiska jag. Nu, vi kommer alltid offra vårt autentiska jag för att vi ska ha en anknytning till våra föräldrar.
Mm.
Och det har också att göra med evolutionära anledningar till att när vi bodde i mindre samhällen, till och med små stammar, att vi är direkt beroende av våra föräldrar, primära vårdgivare, just för att vi föds så otroligt tidigare än alla andra däggdjur gör. Och det här är en naturlig process, att vi kommer på ett eller annat sätt offra vårt autentiska jag. Och det här är någonting som är en del av mänskliga lidandet, som är en del utav mänskliga upplevelsen.
Mm.
Och därav också ordspråket att just don't screw up your kids too much. So you're gonna screw up your kids one way or another, but just don't screw them up too much. Och med det vill jag säga att det är ingen förälder, oavsett de bästa intentionerna, som har den exakta formen i hur de ska uppfostra barnen.
Mm.
Även jag och min fru, som de absolut bästa intentionerna, vi försöker vara närvarande i alla situationer med vår dotter. Men när de är 1,5 och snubblar över sina ben och ramlar och börjar gråta, det kan vara så att jag kanske lyfter upp henne en sekund för sent. Och att just under den sekunden så satte sig en mental flisa. Att varför var inte här pappa här tidigare? Och den enda slutsatsen är, ja, men då är det någonting med mig.
Mm.
Och det här då kan eskalera till fysisk våld, psykologisk våld, trauman. Men definitivt en dysfunktionell uppväxt, vilket de flesta av oss har haft.
Wow. Man måste verkligen tänka på varje steg, tänker jag, som förälder, eller?
Som förälder skulle jag rekommendera att man först börjar göra sin egna resa för att befria sig själv från sina misstolkningar och ett undermedvetet beteendemönster som kommer stundtals söka sig efter olika typer av flykt.
Mm.
Oavsett om det är tv, scrollande telefonen, socker, shopping, alkohol, fest, pornografi, you name it, gaming och så vidare. Allt det här är någon form av addiction.
Varför tror du vi får det?
Så frågan är inte varför, och det här är en fantastisk läkare från Kanada som pratar om det här. Och han säger så här: the question is not why the addiction, but why the pain.
Mm.
Så det är den underliggande psykologiska smärtan, misstolkningen att jag inte är tillräcklig, att jag inte är värd, att jag inte är kapabel. Det är den associerad smärtan som vi försöker fly ifrån. För vår subjektiva verklighetsbild blir för komplex och för smärtsam.
Och majoriteten vet väl inte ens om att det är det de flyr?
Precis. Eftersom mycket av det här också normaliserats.
Mm. Jag menar, jag vet bara de gångerna jag feströkt och tyckte att jag är on top of the life. Jag kommer ju bort från något då. Är du med? Ja. Och det är ju det. Jag har inte förstått nu när jag är vuxnare eller äldre och liksom tycker att det är otroligt givande att söka in något och liksom försöka förstå mig själv. Då börjar jag förstå det. Men jag har liksom aldrig kommit till den insikten innan att den här festsiggen eller de där festen, alltså du vet, att det beror på att det är så skönt att komma ifrån eller bli full eller tappa verkligheten. Det är ju någonting man faktiskt flyr.
Precis. För att någonting man inte har gjort fram tills ganska nyligen är att man inser att jag kan betrakta mina tankar. När man är absorberad av dem och man är den karaktären man tror man behöver bli för att vara tillräcklig, så finns det ingen separation med egot, illusionen jag tror jag är. Så egot, min tro att jag inte är tillräcklig, och mitt beteende är ett och samma sak. Men det är först när vi börjar få de här psykologiska käftsmällarna utav livet, att den efterlängtade upplevelsen av att nå någonstans hierarkiskt i ett företag eller samla upplevelser, pengar, materiella ting, att det inte fyller ett emotionellt svart hål. Det är då vi börjar ifrågasätta, men vänta lite, jag har ju gjort så som jag blivit tillsagd, att det här är vägen till slutdestinationen som är lycka.
Mm.
Men vi upplever ganska fort att vänta lite, jag har ju varit i det här delmålet, jag har uppnått det, okej, jag blev glad, vi firade, men dagen efter, vad hände? Då var jag tillbaka där, square one.
Mm.
Och då, jag vaknar upp och så känner jag mig, ingenting har förändrats. Oavsett om det finns flera nollor efter den här ettan på mitt bankkonto, eller om antal kvadratmeter har ökat i lägenheten, eller antal hästkrafter i bilen, det spelar ingen roll. Det är så här, jag är fortfarande tom inom mig. Och sanningen är just att det finns inget emotionellt svart hål. Det är ingenting vi kan fylla.
Nej.
Det är ingenting vi egentligen ska förbättra. För att sen är det väldigt vanligt, Sanja, att man kommer in, okej, okay, då ska jag fixa mig själv, jag ska läka mig själv, jag ska förbättra mig själv. Och det blir också en prestation.
Ja, jag ler lite för jag känner igen mig. Bara det att du berättade hur man ska uppfostra ett barn, så triggades min hjärna igång och bara så här, wow, den dagen jag blir mamma, då kommer jag göra alla rätt, för jag ska tänka på det här och det här. Alltså du vet, du hör ju prestationen i att göra rätt blir motsatt. Alltså det blir liksom, det blir en jakt på fel. Det är ju precis som knark, fast åt andra hållet liksom.
Precis. Och nu kommer vi in då till feminina och maskulina energin.
Mm.
Och det är inte att någon är dålig eller ond och den andra är god. Det är som yin och yang. Nu har vi gjort det väldigt stereotypiskt att säga att den ena är vit och ljus och god och den andra mörk och så vidare. Men det är två motsatta poler där båda behövs. Det är som natt och dag, båda behövs. Det är som sommar och vinter, båda behövs.
Mm.
Det är som eld och vatten. Men det här avseendet är att eftersom vi inte har fått vara i vårt autentiska jag, det betyder i vår sanna essens, att leva och tala vår sanning, det är vårt epicentrum. Och det här epicentrumet, det är kärnan i oss, och det är yin, det är det feminina. Därför vi säger yin och yang. Man kan se det som jorden. Och kärnan i jorden som är yin, och det som där ute är yang. Så har man inte fått vara i sitt autentiska jag och verkligen upplevt ens sanna natur, och inte bara det, kommit till, även till insikt med allt man inte är, vilket ofta en sån, om vi säger då att det är en resa, ofta så är det så att man börjar från att komma till insikt, allt jag inte är, genom att börja stanna som betraktaren. Att man börjar observera den kritiska och dömande rösten, som dag ut och dag in dömer och kritiserar mig själv. Jag är inte tillräckligt duktig, jag är inte tillräckligt smart, jag är inte tillräckligt stark, smal, muskulös. Oavsett vad du än är. Eftersom vi gör det utifrån den maskulina energin. Vi är fast i vårt ego. Och egots natur är att det aldrig är tillräckligt. Mm. Och det blir ju väldigt frustrerande för vissa. För vissa kommer ju hit, eller jag skulle säga majoriteten som kommer hit och säger okej, jag ser det här. I get it. Hur? Hur ska jag hamna i min feminina energi?
Mm. Och deras så. Stora frågan alltså.
Exakt. Grejen är den, Sanja, är att vi är så hjärntvättade, och det kanske låter hårt hjärntvättade, men indoktrinerade. Vi är lärda och stöpta att all framgång är genom verktyget hur. Hur ska jag effektivisera den här plattformen? Hur ska jag skapa, lösa, förbättra, förändra?
Mm.
Men frågan hur är fantastisk när det kommer till den yttre världen. Nu pratar vi om en inre esoterisk resa. Och det finns inget hur. Eftersom du kan inte nå det feminina genom det maskulina.
Nej, det är det. Det är det jag försöker göra. För exakt. Jag är så van vid att jobbar man hårt så får man resultat. Men man kan exakt. Inte jobba hårdare än att försöka knäcka koden inåt.
Exakt, det går
det
inte.
Det kommer inte funka. Nej, det så går hur inte. Gör man?
För att självaste frågan är så att säga. Eller om vi börjar från den här änden. Som jag ser det är att vi blir formade till mänskliga bonsaier, brukar jag säga.
Mm.
Så de flesta känner till det lilla vackra trädet, bonsaien, som brukar ha speciella utseenden. Så metaforen är den att när man då ska göra en bonsai, det första man gör är att man kapar rötterna. Och man placerar den i en väldigt tunn kruka. Och metaforen till det här är då att jag inte får vara mitt autentiska jag. Jag får inte tillåtelsen att gro djupa rötter. Och därefter då kommer nästa process är att jag formas. Och bonsaier då, vi är väldigt underliga vi människor. Och vi tycker då att en vackert träd är ifall en gren lutar över kanten på ett helt onaturligt sätt. Men ja, det är så vi tycker att det där är någonting vackert. Så vad vi gör då är att vi först trycker ner grenen. We press it down, it becomes suppressed and depressed. Och så lägger vi en ståltråd. Men det intressanta är, Sanja, att vi behöver bara ha den där ståltråden där ett år. Därefter kan vi ta bort den och då är den kvar där.
Mm.
Så du behöver höra en specifik typ av kritik när du är liten. Och därefter så är du så pass indoktrinerad att det har blivit din verklighet. Sanja, varför är du inte som din stora syster?
Mm.
Varför beter du inte som honom, henne? Du var mer som honom.
Och det farliga är väl också att man sen fortsätter säga det här till sig själv resten av sitt liv. Och precis. Inte förstår det mentala eller den mentala dialogen och kritiken man ger sig själv resten av sitt liv.
Precis.
För att då är det också väldigt svårt att förändra det här mönstret och att det blir en annan verklighet i ens huvud om man inte ens är medveten om att man säger ger sig själv den kritiken resten av sitt liv.
Precis. Hos vissa kommer det spontant eftersom det enda de vet att de lider, de har inget bra. De har IBS, de har menstruationsbesvär, de har återkommande migräner, de fryser, kan inte bli gravida. Och allt det här tyvärr skuldsätter individen ännu mera eftersom man går till läkaren, den där man får kanske någonting som lindrar smärtan eller förhindrar en form av fysiologisk funktion och så vidare. Och jag har ingenting emot de typen av verktygen, men det går inte ner till problemet.
Nej.
Det är symptomlindring.
Verkligen.
Så de som vill gå vidare, då börjar de också inse att okej, det är någonting som inte står rätt till. För att den här ångesten och den här periodiska depressionen, du vet, den bara tar koll på mig. Jag vet inte vad jag ska göra och vi försöker då fly. Men om vi börjar se alla de här symptomen som uråldriga budbärare och visdom, som pekar mot en plats inom oss som fortfarande inte läkt, börjar vi inse att jag kanske inte lever och talar min sanning. Det mest tragiska, Sanja, det är att industrin rider på vågen av otillräcklighet.
Exakt. De tjänar ju pengar, alltså det tjänas ju otroliga pengar på det här, att vi mår så dåligt.
Precis. För att om det skulle vara så att vi alla då kollektivt vaknade en dag, öppnade våra garderober och insåg att vi har tillräckligt mycket med kläder för åtminstone 1-2 år framöver. Vad skulle hända med klädindustrin?
Mm.
Vad skulle hända med bilindustrin ifall vi insåg att det här är bara ett transportmedel? Det här är, det är ingenting annat än bara ta dig från A till B. Men idag så köper du inte ett transportmedel. Du köper en identitet. Mm. Det är samma sak med klockan. Det finns klockor för 1 miljon och det finns redan en klocka i din telefon.
Men det sjuka är att vi alla ändå vill uppnå samma sak, och det är den här lugnen och ron. Jag vet bara, jag kan utgå från mig själv och mina vänner att vi jobbar som idioter hela året för att sen kunna åka till naturen i Costa Rica och bara checka ut och vara ett med naturen. Känna att jag mår så bra, jag har ingen uppkoppling helst. Jag har liksom 4 plagg alltså, som jag använder on repeat, för att det var alltså... Det är så motsägelsefullt, för vi alla vet att det är det vi strävar efter och det är det vi mår bra av.
Mm.
Men ändå så gör vi ju inte riktigt det.
Ja, men vi har blivit indoktrinerade att just det här är den här typen av livet du behöver leva. Och grejen är att du behöver inte åka till Costa Rica, du vet, och du behöver egentligen inte lämna Stockholm heller, för det har inte att göra med den yttre miljön. Det är hur du relaterar till den.
Ja, exakt.
Du
talar du rätt in till mig faktiskt.
Ja.
Ja.
Och det är därför när vi kommer då till då, när vi hamnar i prestation. Hur kan vi göra det långvarigt och hur kan vi se till att det kommer autentiskt från oss? Så att det inte bryter ner oss.
Mm.
Så att vi inte hamnar där när vi känner att vi börjar närma oss den där väggen.
Ja, för vad kännetecknar liksom frisk prestation?
En frisk prestation du kommer aldrig offra din hälsa för någon annan.
Mm.
Du har insett att ditt värde är det viktigaste du har i ditt liv. Din hälsa är nummer 1. Och tyvärr, det kan vara väldigt svårt också att höra. Din hälsa är viktigare än ditt barn. Det betyder utan, har inte du din hälsa kan inte vara där för ditt barn. Och när jag säger fokusera på din hälsa, det är inte så att man ska bli självupptagen. Och man ska söka sin me time hela tiden. Det är inte den typen av hälsa. Det är mer att du ska skapa de bästa förutsättningarna för att din kropp ska kunna fungera som den är menat. Men även göra den esoteriska resan i att befria dig själv från psykologisk prestation.
Mm.
Så att man kan komma till en plats där jag presterar praktiskt och inte psykologiskt. Och där kommer då min prestation komma utifrån kärlek i det jag gör. Och inte från rädslan att misslyckas och inte vara någon. Mm. Eller ibland plikt.
Exakt.
Att det kommer djupt inifrån.
Jag är helt med på hur du menar. Och jag menar, någonstans kanske också sätta gränser och lära sig den biten. Det är också en stor del i den här läkningen.
Ja, jag tror att den också kommer parallellt och tillsammans med just att man sätter sig själv först.
Mm.
Och det är inte den här först att jag är bättre, jag är viktigare än alla andra i form av att screw you guys, I don't care. Här ska jag köra mitt race. Det är mer den här ödmjuka, feminina, kärleksfulla insikten att självklart, du vet, mitt värde.
Mm.
Ja.
Jag har inte ruckat på sig själv i alla fall. Jag fattar vad du menar. Men en sak jag är nyfiken på. För du talar ju mycket om att vara sann mot sig själv. Och vara sitt sanna jag. Mm. Och just att liksom lyssna inåt. Men om man också är uppfostrad med att liksom uppoffra sitt sanna jag för att vara älskad och hela den biten som alla barn gör, eller liksom det är det enda man vill, och man kanske tappar bort sitt sanna jag och blir formad och stöpt under uppväxten och allt samhället och sådär. Vad skulle du säga till dem som lyssnar som är sådär, men shit, jag vet liksom inte vad som är mitt sanna jag. Vad tycker du, hur kan man börja det sökandet?
Nummer ett är att man börjar med att observera och betrakta sina tankar. Så vad vi gör då är att vi hamnar i vårt högre jag som betraktar och ser att alla tankarna som kommer förbi är bara något som har att göra med mitt förflutna. Därefter så kan det vara lätt att man hamnar någonstans där jag då återigen försöker hitta mitt sanna jag. Och det är ingenting du ska komma hitta. Det är någonting du kommer upptäcka. För så länge vi säger hitta, så finns det en sökare.
Mm.
Och då har jag som mission att jag söker. Och även det är en väldigt maskulin energi. Men att upptäcka kommer från en feminin energi. Du säger det kommer till dig. Det är på samma sak, alla insikterna kommer komma till dig. Du har alla svaren redan inom dig.
Mm.
Det är bara att skapa utrymme och låta dem komma upp till ytan för att sedan betrakta dem. Och det är inte, oftast är det så att man kommer inte ens veta intellektuellt vad min sanning är. Men i livets gång, i den här resan, där man kommer uppleva att det har att göra mer med resan, men även med vem man gör resan med.
Mm.
Som är mycket viktigare än slutresultatet. Och att vara sitt autentiska jag, det är att tillåta sig själv vara en ek. Det är på tok för många som är en ek, men de beter sig som en tall. Och de vill vara så. Ja, men du kan inte vara en tall, för du är en ek.
Ja. Det var en rolig jämförelse. Alltså.
Och så frågar man sig själv. Okej, men hur ska jag vara en ek? Ja, Sanja. En ek frågar oss två. Hur ska jag vara en ek? Och vi tittar mot den. Vad säger vi?
Bara vara. Eller vara nu. Vara en ek.
Det är ju det. Hur ska...
Ja, hur ska du bli det om du är det?
Exakt.
Nej, jag förstår poängen. Men jag skulle också vilja... Lite sådär avslutningsvis, för det finns ju otroligt många spännande områden du alltid pratar om och går in på sådär. Och så har jag ändå försökt tratta ner det till lite sådär, typ, så det passar lyssnarna. Men någonting jag tycker är liksom helt jäkla sjukt, att folk inte är medvetna om hur illa socker är för våran kropp. Alltså, tänker vi ändå berör det, för många som kommer till dig... har hormonell obalans, inklusive mig själv har haft det i perioder. Och du sa till mig liksom så här, men du, lägg ner socker och lägg ner alkohol. Varför då? Hur illa är det?
Först behöver vi inse att de har ingen näringsvärde. Och de bara gör oss illa, det bara skadar.
Men det tror jag folk vet, men hur illa är det?
Det beror på, du vet... Håller du en frisk livsstil, låt oss säga att du har kommit till insikt med vad som tilltalar dig och ditt syfte och en högre mening i ditt liv, och du äter bra och du tränar dag ut och dag, eller du tränar varje dag, du vet, du bara living life, och det är så här Hakuna Matata, det finns ingen stress i dig, och varje fredag så äter du en chokladbit. Det är så här, slå dig själv inte på fingrarna heller. Man måste se det utifrån ett högre och mer holistiskt perspektiv.
Mm.
Så under sådana omständigheter, det är så här, men så länge inte chokladen har makt över dig. Mm. Det är så här, du ser en Marabou-choklad och den bara skriker och du bara kan inte stå emot och ta upp den. Eller om det är alkohol eller om det är telefonen, att det plingar och säger yes master. I'm here for you.
Ja.
Men att det är vi, don't let them use you, use them.
Mm, mm. Det är med på hur du menar. Och ja, att man kanske liksom alltså väljer ett av de grejerna och inte allt. Alltså så att man ändå bara fuck it, nu har jag ändå druckit lite vin ikväll, kan lika bra. Alltså det känns också som att det går hand i hand, att man bara nu är det ändå lite fördärv, nu kan jag lika bra. Ja, för att,
vad man vill åstadkomma. Du ser, har man inga besvär, hälsan är bra och du vet att du vill ta ett halvt glas vin, det är så här, och du njuter av det.
Mm.
Det är helt okej, okay. Det finns inga problem med det.
För det var någon som lyssnade på dig i Framgångspodden, en polare, vi satt och pratade i helgen och så sa det, men jag brukar ju gå till det, att jag ska ha med honom i min podd. De bara, fan jag hörde det om socker, men alltså, tror du att Diamantis aldrig äter socker? Så sa jag, vet vad jag ska fråga? Hur lever du? Alltså, är det okej? Okay? Det är därför jag vill någonstans komma. Det är bra att du säger att man ska vara mänsklig också.
Ja.
För att det får inte heller bli en jakt på perfektion. Men man ska också inse att det är riktigt dåligt för en. Så att det är... ja.
Jag kan säga så här. Och tack för frågan. Och tack också din vän. Jag var sängliggande för ungefär 3,5 år sedan. Jag var sängliggande ett halvår. Jag har mått jättedåligt. Jag minns hur jag även fick tanken att jag kommer inte klara det här. Den här kalla rysningen längs ryggraden. Och det låg jag bredvid min gravida fru. Vi hade det jättetufft. Jag hade kommit tillbaka från Kina. Vi var på minus ekonomiskt. Jag studerat 10 år och båda utbildningarna kostade. Så jag belånade upp till taket. Bodde hos min mamma i typ källaren som vi hade gjort om till ett rum. Och man blir väldigt ödmjuk till livet. Så här, för att man ska... Om någon sa till mig då, Diamantis, du behöver äta rå lever och vitlök i resten av ditt liv för att du ska bli bra. Det är så här, fine, I do it. I do whatever. Jag hade hamnat så lågt. Jag var så sjuk, mådde så dåligt. Att alla de här flyktvägarna, det spelade ingen roll. I couldn't care less. Och sen har det på något sätt, det har följt med mig. Jag har inget intresse alls. För att jag också insett hur skör vår hälsa är. Och säger, det gör inget. Ta ett glas eller ta det ena och ta det andra. Du vet, I'm not here to judge, I'm not judging. Det är bara jag säger vad som händer med konsekvenserna av det i kroppen. Och kroppen kanske kan hantera det. Det kan säkert bounce back. Men som en bok som heter The Body Keeps the Score. Den vet, den glömmer aldrig.
Mm. Och, det är så att man tar den för givet förrän tills det är för sent. Ja, kanske.
Precis, ta inte din hälsa för givet, för att jag inklusive alla de patienterna som varit här, som mer eller mindre har blivit isolerade i sina egna rum för att de har ingen ork, de kan inte ta sig ut, orkar inte vara i sociala sammanhang. De skulle ge upp allt för att få tillbaka sin hälsa.
Mm.
Och här pratar vi om en godisbit, så här, att sätta det i perspektiv.
Mm.
Och du kanske tolererar den idag, men du också förstår kanske att det här kan vara så att det symboliserar en form av flykt från din verklighet på grund av att du har någon form av psykologisk smärta. Det är någonting obearbetat, oläkt som du går runt med.
Vilket vi typ alla har.
Precis. Någonstans.
Det är det. Jag tror att så här, många också förstorar det här. Men jag har haft en jättefin barndom. Men det handlar liksom inte om det. Det kan ju vara en ganska simpel händelse. Som kanske, om inte simpel. Men det behöver inte vara att man har liksom varit med om övergrepp. Eller krig. Eller liksom den biten. Det kan ju vara en psykologisk smärta. Att man inte kände som du sa. Att man inte dög till någon förälder. Eller liknande. Precis. Och försöker dämpa det. med det här sockret. Eller jag brukar säga liksom, det är socker eller knark eller alltså, det är lite samma kategori, men jag tror att många, det låter ju värre när folk knarkar, men det är ju egentligen, det är ju egentligen på samma skala väl, liksom vad man än missbrukar.
Ja. Och vi kan ta också parallellen med den jätteframgångsrika personen som har ackumulerat otroligt mycket, ja, pengar och wealth. Och en stackare som är ute i, på gatan, som är hemlös. Där de båda bär en psykologisk smärta. Det är bara att den framgångsrika personen använder det som någon form av bensin för att befria sig själv, bevisa sig själv. Mm. För att den personen var byggd på det sättet.
Mm.
Medan den andra personen som hamnade, det var att han hade inte den styrkan, han var inte byggd på det sättet.
Nej.
Men de båda bär på en specifik psykologisk smärta.
Mm.
Det jag vill också säga är att, och det är jätteviktigt, jag hoppas att alla som lyssnar tar till sig att oavsett vart du är i ditt liv, oavsett vilka undermedvetna beteendemönster som du än har som inte tjänar din hälsa, du kan inte heller klandra dig själv. Du kan inte säga att du gör det här medvetet. Det här är undermedvetet beteendemönster som sitter kvar. Och vi behöver inte piska oss mera, oavsett om det är mot ett friskare beteende.
Mm.
Det måste komma från den feminina energin och kärlek och medkänsla.
Ja, för det är ju det vi alla handlar ju och är ju på ett visst sätt utifrån de förutsättningarna, uppfostran och det vi har varit med om i livet. Det har liksom orsakat det här. Alltså oavsett om det är jag eller om du hade haft exakt det, min uppfostran och min bakgrund, och så hade du blivit typ likadan som jag är nu.
Mm.
Eller att man liksom, jag tror att man vill gärna klandra eller hitta orsaker och inte liksom hitta den här acceptansen för att det är vad det är.
Ja.
Och kan nästan typ, inklusive mig själv, fastna i varför vissa saker hände eller varför jag liksom tolkade vissa saker. Men det är så här, at the end of the day, det har redan hänt och jag har tolkat det jag har tolkat. Så att det är så här, det är också otroligt energibefriande när man typ bara accepterar det.
Precis. Första steget är att acceptera eller komma till insikt, acceptera. Men sen också skapa en distans i det genom att inse att jag inte är mitt förflutna. Det förflutna definierar inte vem jag är.
Mm.
Men sen komma också till insikt. För väldigt många som kommer hit, de har absolut ingen aning vilken komposition av energier de är. Väldigt många, majoriteten kvinnor som kommer hit, väldigt stark feminin energi, men de tvingats in till ett maskulint beteende.
Mm.
Och om vi ser att det finns ett stort spektrum mellan personer med feminin och maskulin energi, då är då generellt sett kvinnor mer starkare feminin energi än männen. Men sen finns det också väldigt många män som har väldigt stark feminin energi, och det är inklusive mig. Och det var en insikt som jag hade, att jag förstod att jag var inte byggt som, ja, men den ena spektrumet av yang energi och maskulin energi, där de kan faktiskt ha 10 startups på sitt huvud. De kan komma från jättetaskiga omständigheter, ha 10 startups, ha 4 barn, och det är så här, de bryts inte ner, de bara är lokomotiv, de bara kör framåt. Jag kallar dem lite för, jag kallar dem för granater. De är väldigt, de är specifik kroppstyp och de bara kör på. Mm. Men nu vad som har hänt, Sanja, är att alla tittar ju mot den lilla delen i spektrumet och säger det där är framgång. Är det så här ni behöver vara för att ni ska vara tillräckliga?
Och få priser och pressklipp och tidningsomslag. Och det är ju verkligen det som porträtteras som framgång.
Ja, men sen har du Lisa i andra sidan spektrumet. Hon brände ut sig andra terminen på juristutbildningen. För hon var inte alls byggd så. Egentligen det var inte ens hon som valde att plugga till jurist. Det var hennes pappa.
Mm. Nej, jag är helt med på.
Det är så många som är så missförstådda och missförstått sig själva.
Mm. Och vad heter det, nu har vi en, om man är nyfiken på dig nu efterhand, så har ju du otroligt många kanaler man kan nå dig på så. Men vad skulle du säga är liksom lättast att få hum om vad du gör och dina tips och råd? Man kan väl säga att det är boken framförallt, snart böckerna.
Precis. Boken har funnits ute ett år, det är Nyckeln till din hälsa. Mer eller mindre, jag går igenom det och pratade idag i detalj och mycket, mycket mera. För att du själv ska börja göra den här inre esoteriska resan. Och bok nummer 2, den kom faktiskt in nu här till kliniken. Jag bar in 973 kilo böcker faktiskt.
Oj, wow.
Och den är då skriven just för kvinnor. Kvinnohälsa heter Hormonell harmoni, den holistiska vägen till kvinnohälsa. Och den är just skriven, inte bara för att visa er hur utifrån ett kinesiskt medicinskt synsätt, vad är det som händer när man är för mycket i den maskulina energin och hur det här uttrycker sig i olika typer av symptom. Men jag lämnar också en stor del för att påminna dig själv om din storhet, om hur vacker du är, om den styrkan du är född med. Och inte den här maskulina styrkan att du ska bevisa, men det är mer en form av kraft. Ifall du verkligen tillåter dig själv och landa i din feminina epicentrum, det är ingen som kan flytta på dig. Du är så jordad och så ett med din sanning att det spelar ingen roll hur mycket den blåser och vad som händer på ytan. Längst ner är det alltid stilla. Du är alltid i harmoni.
Mm.
Sen kan du kan navigera upp till det maskulina och vara där ifall det behövs. Men definitivt komma ner igen. Och det är därför det är så viktigt med de här andningsövningar som jag rekommenderar. Att man gör varje morgon. Att man andas 5 minuter, regelbundet, djupt, rytmiskt, med diafragman. Och sedan sitter du i psykologiska tystnad, återigen bara 5 minuter. Just för att skapa en distans till tankar, känslor, minnen. Och inse att jag är betraktaren. Jag är det här närvarande medvetandet som ser och betraktar allting komma och gå. Och det försöker jag också förmedla genom min Instagram-kanal som är Dr. Diamantis.
Och där har du bra handfasta tips och bra quotes och sådär som man, om man vill ha det lite lättillgängligt också.
Precis. Så min önskan är egentligen att var och en ska ta sin hälsa i sina egna händer. Komma till insikter, skapa förutsättningar oavsett om det är den fysiska kosten, mentala kosten, träning, rutiner och så vidare och skapa förutsättningar för att kroppen ska läka sig själv.
Mm.
För någonstans har vi också tappat bort tilliten till att kroppen kan läka sig själv. Och folk blir förvånade, det är helt plötsligt att menstruationen är normal eller hon blev gravid trots att hon hade 5 misslyckade IVF tidigare eller det här eksemet hon hade 9 år eller en autoimmun sjukdom där alopecia, vitiligo. Det spelar alltså folk blir bättre. Det är inte att jag botar. Det är att jag hjälper skapa förutsättningarna för att kroppen läka sig själv.
Mm. Ja, verkligen. Det är en så bra poäng. Våga lita på sin inre läkning. Och det är verkligen så som du säger. Jag själv försöker påminna mig om det. Och ju mer man bara är och liksom, som du säger till mig, vad är din sanning och bara vara? Att inte överanalysera det heller, för det blir också helt knäppt om man liksom överanalyserar, mäter varje steg eller jag gör ju alla rätt. Det blir så här, det blir helt kaos.
Exakt, det är just det här med de här klockorna som mäter pulsen, auraringen som mäter sömnen. Det finns en mätare för blodsockret, vi mäter temperaturen för ägglossningen. Alla de här teknologin har sin tid och plats. Men det är en form av maskulin energi för att du behöver någonting som ska se hur du mår.
Mm.
Så jag brukar säga väldigt många som är uppe i sitt sinne och tänker, övertänker och överanalyserar och tappat bort tilliten och att känna inåt. Så jag tar bort allt det där.
Mm.
Du behöver börja raffinera dig själv ner till den punkten att du kan känna, du vet när din ägglossning kommer, du vet när din mens är på väg.
Verkligen.
Du känner när du ska äta, du behöver inte titta på en klocka när du ska äta. Du vet när du ska säga nej till dina väninnor och stanna hemma och sova en timme extra.
Mm.
Du vet när du ska gå och lyfta tungt.
Mm. Ja, du har så rätt.
Ja.
Det är, nej, men tusen tack för ett jättefint samtal. En timme bara sprang iväg.
Har du fått en timme?
Ja.
Wow.
Minuter, eller hur? Det är helt sjukt när man pratar så här, men jag är jättetacksam.
Mm.
Och jag täckt alla mina punkter, så jag är väldigt glad utan att det har blivit frågepodd.
Jättefint, och jag hoppas att det här var, det var en ögonöppnare, hoppas jag, för frågan till många, för att om man börja en inre resa, du vet, fråga sig själv, men hur mår jag egentligen? Vad är det som pågår här inne?
Mm. Tack snälla.
Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.